Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Ja, i dag så skal vi prate om det der ordet jeg begynte med å si, nåd. Nåd være med dere. Nåd. Forra søndagen begynte jeg på en predikan i en serie av tre predikninger om de her skriften alene, nåden alene og troen alene. Som man kan säga sammanfattar den lutherska reformationens budskap. Som jag nämnde förra gången så är ju det här lite gammalmodiga begrepp. Det här med alena till exempel, så säger man ju inte längre. Man skriver det väl inte heller längre. Så då tänkte jag att det kanske kunde funka att säga endast skriften och endast nåden och endast tron. Men även det kan tydligen låta lite gammalmodigt. Man använder kanske inte heller ordet endast längre. Så kanske om det skulle vara tillräckligt modernt så kanske vi skulle säga bara Bibeln, bara nåden, bara tron. Men jag tror vi alla förstår oavsett hur vi, oavsett på vilket sätt vi säger det så förstår vi. Förra söndagen handlade det alltså om Bibeln, om skriften. Det är bara Bibeln som är källan till vår troslära. Och till vår frälsning. Och Gud har redan sagt allt han vill säga till oss i Bibeln. Där finns allt vi behöver veta för vår frälsning och för trosläran. Och därför förväntar vi oss inte att Gud ska säga någonting mer till oss. Vi förväntar oss inte att Gud ska ge oss fler uppenbarelser. Som ska läggas till det som redan finns i Bibeln. Gud har redan uppenbarat allt vi behöver veta. Så förra söndagen pratade vi om Bibeln. Nu ska vi prata om det som Bibeln innehåller, själva budskapet. Nåden. Nåden, det är något som vi står under. Paulus han skriver att vi står inte under lagen utan vi står under nåden. Någonting som vi står under. Det är lite som att stå under en dusch. Att stå under nåden, det är som att stå under en varm och skön dusch. Och den tvättar bort all smuts. Om ni bara ska komma ihåg en sak från den här predikan, så låt det vara det. Guds nåd, det är som en varm och skön dusch. Man använder ordet nåd i många sammanhang, inte bara i kristendomen. Till exempel kan man prata om nåd både i judendomen, i islam och i katolicismen. Katolicismen är ju en del av kristenheten. Men man använder ordet på ett helt annat sätt. Men när det finns så pass många olika religioner och kyrkosamfund som använder det här ordet. Och använder det på så många olika sätt. Så är det viktigt att vi förstår vad är det Bibeln menar med nåd. Om vi själva först förstår vad Bibeln menar med nåd, då kan vi lättare också genomskåda när någon annan använder det här ordet på ett annat sätt. Då kan vi upptäcka lättare om det är någon som lär falskt om det. För över 20 år sedan så kunde det på ytan se ut som att katoliker och lutheraner hade kommit överens om vad nåd är för någonting. Men där man var inte så noga med att definiera vad är nåd för någonting. Vad menar Bibeln om det ordet och så vidare. Så därför är det viktigt att vara noga med det. Vad lär Bibeln om nåd? Paulus han skriver i Romarbrevet. Det är ett ganska välkänt ställe som jag tror att ni alla känner till redan. Det är från Romarbrevet 11. Där står det. Men är det av nåd så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Är det av nåd så är det inte av gärningar. Här är Paulus väldigt noga och tydlig med vad nåd är för någonting. Och Paulus är särskilt tydlig med att säga vad nåden inte är för någonting. Om man skulle lägga till gärningar till nåden, ja, då skulle man få någonting annat. Resultatet blir någonting annat om man försöker lägga till gärningar till Guds nåd. Og det her med bare nåd uten gjerninger, nåden alene uten gjerninger, det var jo en veldig kontroversiell lære når Luther begynte, når Luther upptäckte den og begynte å lære den og predika den. Då blev det väldigt kontroversiellt. Och katolikerna ville att han skulle dra tillbaka sina skrifter, men det vägrade han att göra. De kunde inte stå ut med att han lärde det. I den romersk-katolska kyrkan där tänker man sig ju att människans egna gärningar och människans egna prestationer ska samverka med Guds nåd. Och man tänker sig också frälsningen mer som en process. Man ska bli mer och mer helgad, mer och mer värdig. Man ska bli bättre och bättre. Så där tänker man sig egentligen frälsningen som helgelsen. Man pratar om nåden som någonting som samverkar med människans gärningar. Mot det här så var det viktigt att Luther betonade att Gud frälser oss bara på grund av sin nåd och inte på grund av både sin nåd och människans gärningar. Det här var kontroversiellt på Luthers tid för att det var ju bara Luther som lärde det till att börja med, men sen så spred sig den läran till fler och fler områden och kom ända upp hit till Sverige. Och den lutherska läran är ju den som har präglat svensk kristenhet sen reformationen egentligen. Då kan man ju fråga sig, behöver vi fortsätta prata om nåden alena? Är det fortfarande aktuellt? Behövs det fortfarande att vi pratar om nåden alena? Om bara nåden? Ja, även om lutherdomen är liksom den som dominerar svensk kristenhet, kanske inte som den äkta lutherska läran på den tiden, men ändå så är det många som kallar sig lutheraner. Så har ju ändå inte människor idag förändrats sen Luthers tid. Det ligger fortfarande i människans syndiga natur att försöka vilja bidra med någonting. Man vill bidra med sina egna gärningar. Det är helt naturligt för människan att tänka att man ska förtjäna någonting med det man gör. Så är det i relationer med människor. Vi tänker, om jag är snäll mot dig, ja, då måste du vara snäll mot mig. Eller, nu har jag gjort den här goda gärningen, då förtjänar väl jag att få lite beröm för det. Eller förstås så tänker man, om man har jobbat, så tänker man, nu har jag jobbat den här månaden, så då förtjänar jag en månadslön. Förstås. Det är naturligt att tänka så i relation till andra människor, att vi förtjänar någonting när vi gör någonting bra. Problemet blir ju då att vi tänker att det ska även vara så i vår relation till Gud. Vi förväntar oss någonting gott tillbaka från Gud när vi tänker oss att vi har gjort någonting bra för honom. Så gärningsläran, den finns egentligen inom oss, den finns i vår syndiga natur. Och då är det inte heller så förvånande att vi hittar gärningsläran inom många religioner och även inom kristna kyrkosamfund. En konsekvens då, om man har en sån religion som lär gärningslära, eller om man är i ett kristet kyrkosamfund som har gärningslära, en konsekvens av det blir att man inte kan känna sig riktigt säker på sin frälsning. Man blir oviss, man blir orolig. Precis som Luther blev när han bodde och levde i klostret, levde som munk där och levde enligt den här gärningsläran. Han strävade och han kämpade. Han gjorde allt vad han kunde och allt det som han trodde att Gud skulle bli nöjd med honom om han gjorde det. Men han hittade aldrig en frid. Han kunde aldrig känna sig lugn och fridfull och säker och viss om sin frälsning, om var han skulle hamna i evigheten. Och att leva med en sån oro och ovisshet, det är ju någonting fruktansvärt. Och det är ju ett viktigt skäl till att vi behöver fortsätta prata om nåden och hur viktigt det är att det är endast av Guds nåd vi blir frälsta. Vi har pratat lite om olika religioner som använder ordet nåd Om vi skulle dela upp religioner i olika grupper, om vi skulle försöka dela upp alla religioner i två grupper. Nu vill jag inte försöka dela upp dem i två grupper där den ena gruppen tänker sig att det finns endast en gud och den andra gruppen tänker sig att det finns många gudar. Det är nog det vanligaste sättet att dela upp religionerna. Men jag tror det är mycket nyttigare att dela upp religionerna i två grupper där de religionerna finns där man tänker sig att man kan komma till Gud genom att prestera, genom att göra goda gärningar. Och att det är så man kan komma till Gud. Medan den andra gruppen religioner tänker sig att vi inte kan prestera någonting för att förtjäna frälsningen. Att vi inte har den förmågan att göra det som krävs för att göra Gud nöjd. Ja, då har vi i den första gruppen, då har vi ju faktiskt alla religioner. Och i den andra gruppen, i den första gruppen har vi alla religioner förutom kristendomen. Och i den andra gruppen så är det bara kristendomen som lär att det är Gud som måste komma till oss. Det är Gud som måste komma till oss med sin nåd. Och vi kan inte bidra med våra gärningar. Så det finns alltså många olika gärningsreligioner. Och det som skiljer dem, det är ju bara att de har olika riter och ritualer och olika sorters gärningar som de tycker är bra. Och som de tänker sig att de kan göra Gud nöjd med. Och så har vi kristendomen i den andra gruppen. Problemet med gärningsreligionerna, det är ju att människans eget samvete vittnar ju om att vi inte riktigt kan göra Gud nöjd med det vi gör. Alla människor får ju uppleva med sitt eget samvete när de har gjort någonting fel och när de har låtit bli att göra någonting som de borde göra. Och gärningsreligioner, de försöker ju ofta förminska synden. Man tänker sig att ja, om man gör någonting fel i gärning, om man gör någonting fel, ja då är det illa. Men man tänker sig ofta inte att man kan även synda i en tanke. Att man syndar med sina tankar. Så man förminskar synden. För att göra det lite mer realistiskt och möjligt att komma till Gud med sina gärningar. Men den kristna religionen, nådens religion. Vi erkänner att synden är så allvarlig att vi syndar både i tankar och i ord och i gärningar. Och synden, den kom ju in i världen när Adam och Eva bröt mot Guds bud. Och det var inte bara synd som kom in i världen utan även döden kom in i världen. Paulus skriver i Romarbrevet: genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Så vi har två stora problem, både synden och döden. Men Gud, han har en lösning på problemet. Det är nåden. Nåden är lösningen på problemet. Och det skedde ju genom att Gud sände sin frälsare, sände vår frälsare, för att ta bort all vår synd och för att ge oss sin rättfärdighet. Paulus skriver vidare i Romarbrevet 5: Guds nåd och gåva har överflödat till de många, alltså alla, genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Så det här är alltså Guds nåd, det är Jesu nåd. Han levde ett heligt, perfekt liv som vi inte har en förmåga att göra och som Gud kräver. Och han tog dessutom vår synd på sig själv. Så endast kristendomen erkänner att det inte bara finns ett jättestort problem för oss människor, utan även en fantastisk lösning på problemet. Och Jesus, han sa: ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Med andra ord, ingen kommer till Gud utom genom Jesus. Jesus är den enda vägen till Gud. det gör ju också kristendomen till den enda religionen som man faktiskt kan komma till Gud genom. Det är den enda sanningen. Jesus har tagit bort våra synder så att Gud inte ser dem längre, så att han inte tillräknar dem längre. Så långt som öster är från väster, så långt har Gud tagit bort våra synder. Men någonting som är smärtsamt med det här livet som kristna, det är ju att vi fortsätter att dras med en syndig natur inom oss. Vi har fått en ny andlig natur genom pånyttfödelsen, omvändelsen, men vi har fortfarande en gammal syndig natur också. Och det innebär att vi fortsätter att falla i synd. Och det kan vi bli ganska modlösa av när vi ångrar vår synd och vi inser att vi gång på gång gör samma fel, gång på gång. Då tänker vi att jag ska göra så där igen och igen. Varför blir det aldrig någon bättring? Varför kan jag inte bara sluta synda? Det hade varit mycket bättre om man helt och hållet kunde sluta synda. Så just det där kan kännas hopplöst och vi kan bli lite modlösa. Som också Paulus pratar om i Romarbrevet. Men det som är så underbart med Guds nåd, det är att den alltid överflödar. Guds nåd är inte begränsad så att den skulle gälla bara under en viss del av vårt liv. Att den skulle räcka bara för hälften av alla våra synder eller 90% av alla våra synder. Nej, Guds nåd räcker för 100% av alla våra synder. Ja, ännu mer. Guds nåd täcker över alla våra synder. Så när vi ångrar och känner oss jättedåliga på grund av att vi är medvetna om vår synd, då ska vi tänka på det, att nåden, den överflödar ännu mer än synden. Paulus skriver, där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så det finns så mycket nåd att det rinner över av Guds nåd varje dag. Jag vet inte om ni har upplevt att hälla i för mycket i glaset, om man ska hälla i vatten eller vad det kan vara, eller kaffe, så att det rinner över. Då tänker vi, oj, 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 det var dumt. Men med Guds nåd så är det inte så mycket oj, oj, oj. Det är bara bra om det rinner över. Det finns alltid tillräckligt. Det är lite som en fontän. Det rinner hela tiden. Ni står inte under lagen utan under nåden, skriver också Paulus. Det här är ett fantastiskt bibelställe. Att nåden är någonting som vi står under. Den täcker oss. Och vad Paulus menar i det där sammanhanget är att vi inte längre står under lagen som vår herre, som en sträng slavdrivare, utan vi har istället fått en annan herre, nämligen Jesus, som inte är en sträng slavdrivare utan en mild och nådig herre som har kommit med sin nåd och sin kärlek till oss. Ja, vi står under Guds nåd. Och att stå under Guds nåd, det är lite som att stå under en dusch. Den tvättar bort all smuts och gör oss rena. Och den är varm och skön att stå under. Och den finns alltid där för oss. Vattnet tar aldrig slut. Guds nåd tar aldrig slut. Låt oss be. Kära nådige Gud, vi bekänner inför dig att våra gärningar inte räcker till och att vi behöver din nåd. Tack för att du kom till oss och blev människa för att ge oss din nåd. Tack för att din nåd överflödar, att den rinner över varje dag. Bevara oss i din nåd. Amen.